CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PWC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PWC.
Dåliga vibrationer är att skära av sig tummen i köket.
Ja!
Bra vibrationer är att du har en tumme till och kan scrolla vidare. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.
Psst! Känner du igen en riktigt smart deal när du hör den? 4 säckar plantjord för 100 kronor. Byggmax. Var smart. Handla billigt.
Hej och välkomna till Varannan vecka, podden där vi spanar om vad Sverige borde prata om. Det här avsnittet kommer att vara präglat av corona, som så många andra poddar nu. Och jag sitter här med Enna Jirin och Klara Lidman, och jag heter Kajsa Domstad. Enna, hur påverkar corona dig?
Ja, framförallt kanske med jobbet. Jag jobbar ju på en facklig tankesmedja som heter Katalys. Och vi har ju fått organisera om vår verksamhet som många andra. Och vi har ju då tur för att vi kan för det mesta jobba hemma. Och har gjort det nu i snart faktiskt 3 hela veckor. Och ja, jag har till och med köpt ett litet skrivbord som jag installerat inne i sovrummet och gjort en sån arbetsplats för att jobba därifrån, och jag började faktiskt vänja mig. Det var lite jobbigt i början.
Det ser man. Klara, hur påverkar corona dig?
Ja, jag är ju läkarstudent, och nu har vi alla våra föreläsningar och seminarier och sådär via webben. Och från och med idag faktiskt får vi inte träffa patienter längre, utan istället så har jag ägnat dagen att kolla på friska 25-åringars trumhinnor.
Men det kanske är nyttigt det också, att få en bra uppfattning om hur en normal trumhinna ser ut.
Absolut, absolut.
Ja. Ja, jag jobbade mitt första arbetspass idag på ett tag i vården. Jag är AT på kirurgen nu, och vi hade väldigt få patienter, för man har ställt in alla planerade operationer som kan skjutas upp. Så man ser coronan på nära håll.
Det är lite, vad heter det?
Lugnet före stormen.
Precis.
Ja, det är lite lugnet före stormen faktiskt. Vi får vila upp oss nu för... Sen om kanske vi kommer få jobba mycket. Förhoppningsvis inte då.
Vi hoppas att stormen inte blir så hård.
Nej. Ja, då går vi vidare med en kort spaning. Det har pratats mycket om att stockholmare inte ska åka till sina stugor på Öland och Gotland och i fjällen och fira påsk. Och tonen har tidvis varit mycket hård, i alla fall i mina sociala flöden. Splittrar corona stad och land? Vad säger du, Anna?
Ja, eller det är inte så konstigt, tänker jag. Alltså att det finns en oro och en olust kring att människor från Stockholm då, från smittans epicentrum, reser ut i landet där det kanske inte alls finns lika utbredd smitta. Så att det är någon slags liksom splittring eller någon slags avståndstagande. Och det ser man ju också, tänker jag, också i resten av Europa. Där det är också sådana regionala skillnader i spridningen. Men jag tycker inte det är så konstigt. Jag tycker de har rätt att vara lite skeptiska.
Du tycker att stockholmarna ska stanna hemma?
Ja, det blir mer och mer tydligt att det är nog det man ska göra.
Vad säger du, Clara?
Ja, och jag tänker att vården är inte heller anpassad för att det ska komma massa fler personer som behöver kanske då... I värsta fall intensivvård på de här mindre sjukhusen ut i landet. Utan jag håller med dig faktiskt, Anna, där.
Ja. Ja, alltså jag håller ju med er också egentligen. Men jag stör mig ändå lite grann på tonen i argumentationen. För man hävdar liksom att vården ute i landet, den är bara dimensionerad för lokalbefolkningen. Och det stämmer ju. Och nu så liksom målar man upp att stockholmarna kommer som en slags jättebelastning. Men vanligtvis så betalar ju faktiskt stockholmarna för vården i landet. För Region Stockholm är den enda regionen som faktiskt bidrar till det kommunala utjämningssystemet. Så i normalfallet är ju snarare resten av Sverige en belastning för Stockholm. Och då tycker jag inte att man ska vara fullt så kaxig när stockholmarna nu blir en belastning för övriga Sverige.
Ja, men stockholmarna har ju i och för sig andra förutsättningar. Det är ju en storstadsregion, så det finns ju lite anledningar till att det blir så rent ekonomiskt sett, tänker jag. Och också att det finns någon slags nidbild. Visst, jag håller med att det har kanske varit liksom lite sådana Stockholmshat-tongångar i vissa av fallen. Men det är ju, tror jag, har också med en slags klassspänning att göra. För det finns den här nidbilden just av den här välmående övre medelklassen i Stockholm som i första hand faktiskt till och med tog hit smittan efter sina alpresor på sportlovet, och nu kräver de att de ska få liksom åka skidor på påsk också och sprida vidare den också liksom längre in i landet. Så att det är den här på något sätt klassdimensionen också i det som gör att det blir de här spänningarna.
Jag menar, först åkte de till Alperna och tog hit smittan, och sen åker de till Åre och sprider den vidare.
Ja, så att det är inte konstigt att folk blir lite på dåligt humör.
Nej, och som sagt, jag tycker ju verkligen uppmuntra alla att följa Folkhälsomyndighetens råd. Det vill jag vara tydlig med. Men det är inte alltid så svartvitt som det framställs. Din spaning handlar om att corona kan göra att staten och den offentliga sektorn får en comeback. Berätta.
Ja, inte kanske en så konstig spaning från en person från vänsterkanten.
Nej.
Men jag tycker faktiskt det är fascinerande att se hur reaktionerna har blivit då på den här stora pandemin. New York Times till exempel, de konstaterade här om veckan att alla tycks bli socialister i en pandemi. Och det är intressant att se hur människor från både höger och vänster nu förlitar sig just på breda statliga offentliga lösningar. Det har blivit uppenbart att marknaden inte riktigt är en trygg hand att hålla i under en allvarlig kris. Och man ser också att marknadsliberaler som i decennier tjatat om att marknaden ska vara helt fri och den ska sköta sig själv och den ska inte ha någon statlig offentlig inblandning. De har ju liksom i princip nu helt tystnat. För vi har en situation där stora delar av näringslivet i princip står med mössan i hand och kräver att staten och skattebetalarna ska komma till deras undsättning. Så att coronakrisen har på något sätt blottlagt hur liksom otroligt skört vårt ekonomiska system är, och att vi alla på något sätt är beroende av det gemensamma förr eller senare, och kanske egentligen skulle jag säga alltid. Och nu har det blivit också en debatt som jag tycker är viktig nu när staten och skattebetalarna ska liksom gå in och bokstavligen rädda hela ekonomin, inte bara hälsa och liv. Och det som är viktigt nu är att vi inte hamnar i den här klassiska fällan att vinsterna när det går bra, ja då privatiseras de, och förlusterna när det går dåligt, då socialiseras de och hamnar bara i det offentligas knä. Och det som är bra att tänka på är att nu när man pumpar ut pengar så kan man inte bara göra det utan några motkrav eller utan några villkor, utan om nu staten och vi skattebetalare skjuter till kapital så ska vi också vara med liksom och få ett inflytande. Och det ser man också. På tal om att alla blir socialister så var också Ivar Arpi, som brukar skriva för SvD, Svenska Dagbladet. Han twittrade faktiskt häromdagen att angående Volvos liksom planer på att göra enorma utdelningar mitt i krisen. Då skrev han så här på Twitter att om det är något som skulle få honom att bli socialist så är det sånt här. Och han och många andra från högern har ju också varit ute och ifrågasatt om företag som gör stora aktieutdelningar ens ska liksom få ta del av just statens räddningspaket i det här läget. Vad säger du som...
Ja, men jag är lite på Ivars linje.
Titta här, ännu en.
Ja, nej men jag, alltså kapitalism, det går ju inte ut på att företag inte ska stå för sina förluster. Och därmed blir ju statliga räddningspaket i kristider ett problem, för att då liksom täcker man upp för förlusterna medan vinsterna då går i privata fickor. Och jag tänkte innan att jag tycker att staten ska vara väldigt hård och sätta motkrav, att får man ta del av de här räddningspaketen då ska man inte få dela ut några vidlyftiga utdelningar och sådär. Men samtidigt så vill man ju inte att de företag som faktiskt har en solid kassa och klarar sig själva ett tag, att de missgynnas då genom att de blir enda som inte får statligt stöd, med en företag som har misskött sig och är nära konkursens rand, då kommer liksom pappa staten och räddar upp. Så det är lite, det är svårt det här. Men tyvärr så tror jag nästan att vi håller på att gå in i den där fällan igen, som både vi från höger och ni från vänster ständigt upprepar efter varje kris, att vi ska inte göra det här igen.
Att skattebetalarna i slutändan får stå för hela notan.
Ja, precis. Och det är väldigt synd.
Men jag tänker också att det borde ju, alltså att det kanske skulle kunna lösa sig självt på så sätt att det blir väl väldigt dålig PR för Volvo till exempel att göra de här. Det ser ju otroligt osympatiskt ut som företag. Och så kan man tänka på att det finns här restauranger som till exempel levererar mat till folk som jobbar i sjukvården. Alltså som man vill liksom få goodwill av att göra bra saker i den här tiden. Och att då göra som Volvo gör, det ser inte alls bra ut.
Jag tror faktiskt att, jag har för mig att de har skjutit upp det här beslutet nu och ska liksom omvärdera det här efter det här trycket som har blivit från liksom hela det politiska spektrat. Så att det har gett avtryck.
Mm. Ivar Arpi lär inte få någon tjänst på Volvos pressavdelning efter det här kanske.
Ja, ett annat exempel faktiskt på just det här att alla helt plötsligt kommer ut som socialister. Det är ju Moderaterna nu som har gått ut stenhårt på sin Facebook-sida och plötsligt kräver att det är staten som måste säkra tillgången till sjukvårdsutrustning. Och de har ju liksom svängt helt och de nu vill bygga ut nu nationell lagerhållning, och de vill påbörja till och med en ökad nationell produktion av skyddsmaterial. Och för socialdemokrater kan ju det här bli lite som ett hyckleri, då det var faktiskt Moderaterna under alliansens tid, när faktiskt Ulf Kristersson var minister, som avreglerade och privatiserade apoteket och valde då i och med den här avregleringen att helt avskaffa den centrala lagerhållningen av läkemedel och medicinsk utrustning. Och det naiva man gjorde då var helt enkelt att man helt räknade med att den fria marknaden skulle lösa tillgången även i kriser och utan någon statlig planering. Och nu inser ju M att det här var ett stort misstag. Och nu ropar man ju just på det, på statlig planering. Vilket jag tror är alldeles för sent.
Ja, här måste jag protestera mot din bild av att det är borgerligheten som har förstört det här. Och se till att vi inte har någon totalförsvar längre.
Men apoteken har man ju avreglerat.
Det var absolut borgerlighetens förtjänst, skulle jag vilja hävda.
Och nu sitter vi i skiten.
Ja, men det här att man inte har några beredskapslager och liksom inget totalförsvarstänk, det tror jag mer man ska se som en del av den demilitariserande trend som har funnits sedan Sovjet kollapsade i början på 90-talet. Och där har ju liksom socialdemokrater i allra högsta grad varit delaktiga. Göran Persson skröt ju i sina memoarer att han som statsminister lyckades halvera försvarsbudgeten och sådär. Och sen följde alliansregeringen efter. Så jag skulle säga att det finns mer än en dålig kock i den här soppan.
Ja, absolut. Men alliansen var ju också stora där med släggan med att avveckla stora delar av försvaret. Vi hade väl en moderat försvarsminister som till och med avgick i protest mot Anders Borg och Fredrik Reinfeldts nedskärningar där.
Men jag tänker också att det är viktigt med det här att liksom, det inte bara är militära hot som man tänker på, utan att man tar in just såna här medicinska hot, eller som när vi hade de här skogsbränderna. Var det också mycket prat om det, att det måste finnas en nationell krisberedskap för att tackla även andra saker så här, som hotar vårt samhälle på olika sätt.
Mm. Det är ju civilförsvaret som också liksom har moderats ner, vilket är ett problem. Nej, men det här blir en självrannsakning från alla, från vänster till höger, absolut. Men jag tänker ändå att min spaning är ju då att den starka statens återkomst i princip är ett faktum nu i reaktionerna till corona. Men en sak som jag hoppas faktiskt ännu mer på än den starka staten, det är att vi ska omvärdera och välkomna också den offentliga sektorns comeback i och med coronakrisen. För mig är det faktiskt nästan helt underbart att se hur vår gemensamma då sektor, ryggraden i välfärden, nu lyfts till skyarna. Den uppvärderas och i princip hjälteförklaras. Den offentliga sektorn som liksom all sedan den här liberala valfrihetsrevolutionen på 80- och 90-talet har i princip hånats och bespottats och nedvärderats. Från marknadsliberalt håll har man ju länge spritt den här bilden av att på något sätt den privata sektorn skulle vara närande och att den offentliga sektorn skulle vara tärande. Men coronakrisen har ju blottlagt det helt uppenbara i princip att den privata sektorn klarar sig inte ens vecka utan den offentliga. Om sjukvården inte fungerar, och det har vi ju sett nu just med sjukvårdens kapacitet. Om den inte fungerar, om skolor och förskolor skulle stänga, det har också varit en debatt om det. Om äldreomsorgen inte skulle fungera, ja då kollapsar också resten av ekonomin, också den privata sektorn. Och när Länsstyrelsen i Stockholm nyligen tog fram en lista på så kallat samhällsbärande yrken, vilket jag tycker är ett vackert ord, samhällsbärande yrken, så fanns det just personal inom vård och omsorgen. Här sitter ju två av dem, Kajsa och Klara. Nej, men personal inom vård och omsorg, personal vid storkök, hamnar, flygplatser, det handlade om kollektivtrafik, barnomsorg, räddningstjänst, larmcentraler. Och det är ju dessa samhällsbärare inom den offentliga sektorn som har under väldigt lång tid faktiskt haft väldigt skamligt arbetsvillkor, dåliga arbetsvillkor, dåliga löner, låg status till och med. Och de har fått slita och mer och springa allt snabbare och haft färre kollegor. Och detta på grund av de här ständiga nedskärningarna och besparingarna som har skett inom välfärdssektorn. Och nu kräver vi som ett samhälle dessutom att personalen inom sjukvården och äldreomsorgen, de ska arbeta utan adekvat skyddsutrustning. För att deras hälsa och deras säkerhet, det har vi liksom rationaliserat bort under de här senaste årtiondena. Och om vi ska komma till slutet nu, så blir det helt enkelt för mig i alla fall väldigt tydligt att den här nyliberala doktrinen som vi har haft med ständiga investeringar inom den offentliga sektorn, den har liksom lett oss i ett samhälle utan några marginaler, utan tillräcklig beredskap. Och jag tror att det här kommer få ta ett slut efter coronakrisen. Så därför är min spaning att den offentliga sektorn, den kommer resa sig som en fågel Fenix ur askan när vi till slut har besegrat det här viruset. Och ingen kommer efter det här kunna hävda att vår gemensamma sjukvård och vår gemensamma äldresorg på något sätt skulle vara en börda eller vara tärande i samhället. Vad tänker ni om det?
Ja, den offentliga sektorn reser sig som en fågel Fenix ur askan. Ja, vad säger du, Klara?
Vackert, tycker jag.
Fint, ja, sagt. Verkligen.
Det är ni som jobbar i den.
Ja, ja, men precis. Det är väl jättebra. Jag tänker på det här att så här, den offentliga och det privata, precis som man har pratat om länge i Sverige, att de är liksom ömsesidigt beroende av varandra, att så här, båda behöver vara starka. Och jag tycker att det så ofta glöms bort. Alltså det ena glöms bort eller det andra glöms bort. Alltså jag kan som kritik, kanske inte mot dig då, än mot vänstern generellt, kan ju vara att man inte ser att det är för att det ska finnas en stark offentlig sektor, måste det också finnas vinster som man kan liksom ta in som skattepengar. Och på högersidan så kanske man ser bara det här tärande som du liksom pratar om också, att de är ömsesidigt beroende av varandra och liksom stärker varandra.
Och det är det som är blandekonomi egentligen. Du har helt rätt i det, att det blir ofta svartvitt, allting är den ena någonting dåligt och den andra någonting bra eller liksom så, men det är ju egentligen som du säger, ömsesidigt beroende.
Ja, men jag måste ändå också kritisera socialdemokratin, för att jag tycker att även sossarna för det här resonemanget om att den offentliga sektorn är tärande och den privata närande. Och jag tänker kanske framför allt på löne, bildningsmodellen som vi har i Sverige sedan 90-talet. Att det är den privata sektorn som sätter det så kallade märket. Och sen är då tanken att inga andra grupper får överträffa det märket. Vilket leder till att det är arbetarmän, LO-män som ständigt får de högsta löneökningarna. Och akademiker, kvinnor i offentlig sektor halkar gradvis efter. Och det är ju en liksom lönebildningsmodell som sossarna försvarar i allra högsta grad. Och där tror jag att man måste se att den har tjänat Sverige väl och kanske gör det på lite kortare sikt. Men på längre sikt så behöver vi också en bra lönebildning i offentlig sektor.
Ja, absolut. Det har funnits ett fokus, överfokus på vad man ska säga, den exportberoende industrin har ju fått sätta de här märkena. Och jag håller faktiskt med om att det är ett problem att de inhemska marknaderna, då industrierna som vänder sig till den inhemska marknaden men också det offentliga har haft alldeles för lite inflytande i lönebildningen. Men det handlar inte bara om egentligen då lönerna, utan det handlar ju också om alla politiker ute i kommuner och regioner och politiker i regering som inte skjuter till tillräckligt mycket med pengar faktiskt i den offentliga sektorn. Och då handlar det ju mer om resurserna och de enorma skattesänkningarna som har gjort hål i budgetarna, skulle jag säga.
Skulle du säga? Ja, jag skulle mer säga att den offentliga sektorn har fått massa uppgifter som man inte är dimensionerad för, att kostymen inte är anpassad efter kroppen, och då får man väl antingen anpassa kroppen eller kostymen, och då har väl du och jag lite olika uppfattning om vad det är som gäller, men jag tror att vi kan vara överens om att det som ska vara ska fungera bra.
Absolut.
Klara, din spaning handlar om att vi nu för första gången har ett problem som vår biologi faktiskt är utrustad för att hantera.
CSRD. Ännu en förkortning som väcker känslor hos företagare. Men lugn, våra rådgivare här på PwC har koll på det som din verksamhet berörs av. Från hållbarhetslösningar och nya regelverk till affärsutveckling och ansvarsfulla AI-strategier. Välkommen till PwC.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Upptäck hyllade Xpeng G9 och P7 hos Bilia. Våra produktspecialister hjälper dig att hitta rätt modell för just dig. Boka din provkörning på bilia.se/xpeng redan idag. Välkommen till Bilia, din specialist på Xpeng.
Berätta.
Ja, jag tänker att när man pratar om stress och sådär i det moderna samhället så kan man ofta få höra en metafor om att vi är gjorda för att leva ute på savannen och så kanske vi ser ett lejon. Och då är det ju bra att vi får ett adrenalinpåslag så att vi kan springa ifrån det här lejonet. Men i ett modernt samhälle där hoten inte är så fysiska så hjälper inte den här stressen oss, utan det gör bara att vi blir sjuka och mår dåligt istället. Jag tänker att nu med corona så har vi ett hot som är mycket mer likt sådana hot som våran kropp eller våran biologi är skapad för att hantera. Och som en liknelse då tänkte jag att så här, varför folk kanske tycker om friluftsliv, då är det för att allting blir så tydligt. Det är så här, okej, idag ska jag ta mig från punkt A till punkt B, jag ska under tiden äta någonting och jag vill ha torra strumpor. Och det är liksom det jag ska fokusera på.
Det är konkret liksom.
Det är konkret, men det som vi går runt och oroar oss för, det kanske är så här klimathotet eller ekonomin i storhet eller liksom saker som vi kanske inte har så mycket inflytande över och saker som inte har ett tydligt början och ett slut, utan de finns där hela tiden. Och då har jag liksom kommit på några kriterier då för att det ska vara ett sånt här typ av utmaning eller problem då. Och att coronaviruset passar in på de här. Det första är att det ska vara konkret och avgränsbart, som jag var inne på. Och det andra är att det ska faktiskt vara farligt, så att våran rädsla liksom är befogad eller rimlig på något sätt. Och den tredje är att det ska vara någonting som vi kan påverka utfallet av med våra handlingar.
Ja, det känns som att corona passar in på alla de tre.
Ja, eller hur? Ja, men jag tänkte att det passade in, till skillnad från, för vanligtvis så kanske folk ganska ofta i vårt samhälle behöver så här, gå i KBT för att bli av med olika rädslor de har. För att det kanske är att man är hypokondrisk eller att man har olika tvångshandlingar eller en fobier för olika saker eller en överdriven rädsla för saker. Och att det väldigt ofta brukar vara själva rädslan i sig som blir det största problemet, snarare än det man är rädd för egentligen. Så till exempel att det är ett mycket större problem att man är rädd för ormar än hur stort problem ormar faktiskt är. Och det är så vi är vana vid att det är. Men nu så har vi ett tillfälle när det inte är så, utan att det faktiskt det finns ett hot då, coronaviruset, och det gör att vi blir rädda. Och den här rädslan gör att vi kan förändra våra beteenden. Och det är bra att vi förändrar våra beteenden. Så för en gångs skull så liksom, har vi ett problem som faktiskt fungerar. För att man brukar prata om att det är otroligt svårt att ändra sina beteenden. Det vet väl alla som har försökt varit hos tandläkaren och försökt börja använda tandtråd. Och de säger så här, använder du tandtråd? Så man, ja, ibland. Och så märker de att man inte gör det så mycket.
Man kanske är väldigt duktig på att använda tandtråd veckan innan.
Ja, mitt tandkött brukar blöda så mycket så jag blir liksom busted. De bara, du, ja. Och så tänker jag att jag ska göra det, men det är jättesvårt att ändra sina beteenden.
Jag har försökt i 10 år, det har inte kommit igång.
Men nu har liksom jättemånga människor ändrat jättemycket beteenden.
Och tänk bara på att tvätta händerna.
Ja, alltså jag går runt med handkräm nu hela tiden, för mina händer håller på att bli liksom som någon typ av elefanthud för att man har tvättat sönder dem. Och det brukar jag inte göra. Så tydligen har jag ju ändrat ett beteende. Eller väldigt många liksom. Och det är jättemånga som har gjort det. Och sen så tänkte jag att det är inte bara på individnivå, utan det är också liksom på en större nivå som vår biologi är anpassad för att ta hand om den här typen av hot. Och då tänker jag att i vanliga fall så är det ju bra att folk är så normala som möjligt. Man brukar liksom, ja, det är bra att passa in eller vara som alla andra. Men nu när det är lite mer sån här kris, då tänker jag att alla såna här udda typer, de liksom kommer till sin rätt lite. Så jag tänkte på en metafor som är att man är som de olika karaktärerna i Nalle Puh. Och då finns det till exempel de här som är som tiger. Lite de här ADHD-typerna kanske. Jag använder olika diagnoser för att det ska bli lite tydligt.
Typiskt en läkare.
Och de liksom anmäler sig som frivilliga för att jobba i frontlinjen på akuten och bli hostade på av coronapatienter liksom. Och sen så finns det de här som är lite mer som Nasse, som kanske har lite mer generaliserat ångestsyndrom. Och de springer runt i cirklar med händerna i luften och ropar, vi kommer dö, vi kommer dö, vi kommer dö. Och de är också viktiga, för att de gör att alla andra blir lite mer rädda kanske, eller så här, vaknar till lite. Sen så finns det de som är lite mer autismspektrumhållet, som jag tänker att Uggla är då i Nalle Puh, kanske skulle kunna gestaltas av Folkhälsomyndigheten. Det är de som kommer med fakta, de har inte så mycket känslor, utan men de håller oss andra liksom ständigt uppdaterade med evidens och sådär. Och sen så finns det de här som är som kanin, som är lite mer OCD-personligheter. Jag tänker att kanin skulle, om det var corona, slaviskt följa alla rekommendationer, liksom bara göra allting rätt, och också använda väldigt mycket pekpinnar till andra som inte gör rätt, liksom säga till folk mycket.
Vilken härlig liknelse.
Ja, tack.
Hur ska Nalle Puh vara?
Ja, nej, men jag tänkte precis Nalle Puh och kanske också Christopher Robin heter han. Ja, i alla fall att de är liksom lite så här som de flesta är. Det är de här som brukar vara de som liksom dominerar, men nu är det lite mer som att alla de här lite mer extrema typerna, det är liksom de som blir aktiva, medan Nalle Puh och Christopher Robin, de mer lyssnar på de andra och gör vad de säger till dem att göra. Det är liksom den stora massan.
Mm. Ja, verkligen. Vilken härlig liknelse. Jag satt och tänkte på vem jag skulle vara i Nalle Puh, eller vem jag är i Nalle Puh, för vi har ju en coronakris. Jag tänker att jag är en blandning av tiger, för jag har faktiskt anmält mig som frivillig att förlänga min intensivvårdsplacering under AT. Och Ior, som liksom är lite deprimerad över sakernas tillstånd och därför bara vill vara för sig själv och strunta i allt. För när jag inte jobbar, då vill jag helst liksom krypa upp i soffan med en bra bok och inte tänka på corona, utan bara vara för mig själv.
Alltså jag tror, alltså i relation till just smittan och hela den här coronakrisen och hälsokrisen, så känner jag mig nästan som en Nalle Puh. Alltså jag är lite avvaktande, lite förvirrad, går inte ut med massa egna analyser utan mest då lyssnar och tar in alla de här andra reaktionerna och helt enkelt chillar lite kring det hela, medans när det kommer till politiska debatter brukar jag väl oftast vara en tiger då.
Ja, men det är bra. Jag tror jag är nog mest nasse-typen faktiskt. Kan bli lite uppstressad sådär. Uppjagad. Men det var bra med Ior. Den hade jag inte tänkt på faktiskt. Den får vara den deprimerade helt enkelt.
Ja, de har väl också en plats
ja,
för det här,
absolut,
tänker jag.
Absolut.
Men kan det här innebära att vi efter coronakrisen kommer att ha lite mer acceptans för onormala beteenden eller beteenden liksom som inte ligger helt i den här mitten på normalfördelningskurvan?
Men jag tänker att tyvärr då, för alla de här typerna, att det, när det återgår till det normala så blir det igen att vara mer i mitten som kanske blir det mest fördelaktiga. Och så. Men när nästa kris kommer, då behövs ju allt det här igen.
Och alla de här typerna är väl inom spektrat för att vara normal, så länge inte det är ett problem, tänker jag. Utan det är olika typer, och jag tycker det är en jättebra illustration av hur alla fyller en slags funktion när den här krisen kommer. Och liksom med sina olika reaktioner stöttar upp varandra i att klara sig igenom krisen, verkligen. Ja. En tankeställare.
Mm. Samtidigt finns det ju en trend av att man medikaliserar beteenden. Som, det är ju klart att det är väldigt bra att många med psykisk ohälsa får hjälp idag på ett annat sätt än vad man fick innan kanske. Men samtidigt så finns det ju en tendens av att man liksom sjukdomstämplar beteenden som kanske egentligen hade gått att leva med om bara samhället hade ändrat sig istället.
Men det är en bra poäng. Och så tänker jag också på det här med så här, ADHD är en superkraft. Som det finns liksom folk som går ut och säger. Att det kanske skulle kunna bli nästa trend då. Att förut så pratade man inte om det alls. Sen så kanske man började prata om det, men det var liksom något dåligt. Nu kanske det kan bli mer så här, att de här olika personligheterna då, man får liksom syn på fördelarna med det. Ja, det kanske kan bli så. Och så blir man så här, ja, men det här är min superkraft. Och det gör att jag kan bidra på det här sättet som ingen annan kan bidra på.
Berättelsen om Nalle Puh blir i alla fall mycket roligare om det finns olika karaktärer än bara Nalle Puh.
Verkligen, verkligen.
Ja, då har vi min spaning. Och jag har tänkt mycket på corona-shaming. Och vad är corona-shaming, kanske ni undrar? Ja, jag ska försöka mig på en definition här. Även om jag egentligen är emot saker som börjar med definition. För jag tycker att alla tråkiga böcker och föreläsningar, de börjar alltid med en definition. Och det här ska ju inte vara en tråkig podd. Så min spaning kommer fejla direkt. Men om jag nu skulle definiera corona-shaming så är det när man tar corona till intäkt för att degradera en annan persons sociala ställning.
Oj, det var en hård definition.
Ja. Och vi känner igen det här fenomenet från historien. Ta uttryck som peststämplad eller Jonas Gardells tråkiga aldrig tror utan handskar, där han beskrev hur HIV-smittade och även homosexuella då under HIV-epidemin fryses ut från många sammanhang. Och det här har liksom börjat uppkomma också i coronakrisen, att det mänskliga beteendet som kan uppkomma i pandemitider, att man liksom tar avstånd från den som är eller verkar vara sjuk. Det händer också nu. Igår så rapporterade SVT om att läraren Thomas Bennets son, han var den första i Örebro-regionen att bli smittad av corona. Och medierapporteringen då ledde till att ingen ville komma i närheten av familjen. Hans farmor och farfar som inte ens hade träffat sitt barnbarn under sjukdomstiden, de fick inte gå till tandläkaren. Och nu funderar familjen på att flytta därifrån för att det var en så hemsk upplevelse. Och i morse så läste jag ett Facebook-inlägg av läkaren Elin då hon hade blivit utsatt för corona-shaming. Hon hade blivit uppringd av sitt gym och fått meddelande om att hon inte är välkommen där mer för att hon jobbar inom vården. Och det var de andra kunderna som hade blivit oroliga över att hon skulle vara en potentiell smitthärd. Och jag har flera liknande exempel från min bekantskapskrets där läkare har blivit portade från sociala sammanhang på grund av att de är just läkare. Man kan vara någon som kommer med ett argument om att jag vill inte bli smittad och du är en risk och därmed är liksom diskussionen avslutad. Men det är ju lite skillnad på att vara läkare och läkare. Så visst, om du jobbar på en coronavdelning, då kan jag köpa att inte dina kompisar vill liksom komma inom hostavstånd just nu. Men jobbar man på exempelvis en psykiatrisk öppenvårdsavdelning eller sitter och forskar, ja, då har man ju samma smittrisk som vem som helst.
Man ska inte dra alla läkare över en kam, eller?
Nej, det ska man inte göra. Och likadant är det med fjällsemestrar. Visst, har man varit i år och liksom stått och trängt i liftköer och sen festas loss på afterski hela nätterna, ja, men då har man ju utsatt sig för en uppenbar risk. Men min mamma, hon råkade faktiskt ut för corona-shaming. För ett par veckor sedan så reste vi till Sälen. Och det här var alltså innan det fanns några inomrikes reserestriktioner, vill jag bara säga. Och hon liksom tillbringade semestern i längdspåret och på hundpromenader. Och på kvällarna så var vi i en privat hudstuga. Vi var fyra personer som var helt asymptomatiska. Och både resan dit och alla resor där liksom skedde med en bil. Men trots det, så när hon kom tillbaka till den politiska nämnd där hon sitter, då reste sig oppositionspolitikerna upp och lämnade mötet.
För att hon hade varit i fjällen?
Ja.
Oj, det låter lite som en överreaktion.
Ja, och så ringde de media och sa att, att mamma då sprider smitta.
Oj.
Ja.
De var på mötet och sen gick de därifrån.
Ja, det var ju
inte att de ställde in eller så.
Nej, det var ju lite korkat faktiskt att gå dit om man nu är så rädd för att bli smittad. Och då hade hon ju liksom under den veckan exponerats för mindre kontakter än vad hon skulle ha gjort vanligtvis. Alltså hon var troligtvis en mindre smittrisk än vad hon skulle varit om hon hade varit hemma. Så är man, min poäng är liksom att är man väldigt oroad för att bli smittad, vilket man såklart kan vara, det är helt förståeligt i de här tiderna, ja, men stanna hemma då. Gå inte på middagar. Gå inte på gymmet. Gå inte på möten. Men sluta på väldigt godtyckliga grunder, liksom börja cherrypicka vilka som ska få vara med när och inte.
Ja, men det jag tänker på är gemensamt för de här fallen du tar upp är att folk liksom har varit inte så väl informerade. Att så här, jag har väldigt stor förståelse för att man vill ta reda på vilka risker man utsätter sig själv för. Och då kanske fråga någon som jobbar inom vården, precis som du var inne på, så här, har du hand om några coronasmittade patienter eller så här, innan man träffar dem eller... Att man försöker göra olika bedömningar, också för att ta sitt eget ansvar. Alltså, för jag tänker att vi alla har ett ansvar för att försöka... liksom, man ska i alla fall vara medveten om vilka risker man tar. För vilka risker man sen väljer att utsätta andra för. Om man sen går från det mötet med den här personen som kanske var smittad och åker tunnelbana hem. Liksom. Men däremot så verkar det som att de inte har tagit reda på så mycket information om de här personerna, utan mer dömt dem på förhand.
Ja, precis. Och det är det som är så tråkigt. Och sen tycker jag att själva grundinstinkten är ju naturlig och bra. Att man tar sitt ansvar för vilka kontakter man har. Man är själv rädd för att bli smittad och föra smittan vidare. Men det får liksom inte leda till en slags allmän panik där vi börjar döma ut människor. Och jag har faktiskt också en spaning om att coronashaming nästan kan vara samhällsskadligt. För det bryter mot ett grundläggande drag i den svenska folksjälen, nämligen tillit. Historien och tillitsforskaren Lars Trädgård, han har i olika sammanhang verkligen pekat på tillit som ett fundament för mycket av det som fungerar bra i Sverige. Att vi har låg korruption, en hyfsat effektiv offentlig förvaltning, det är enkelt att göra affärer för att folk litar på varandra, etc. etc. Och i en intervju i Svenska Dagbladet så menar han att en stark bidragande orsak till Sveriges lite mer öppna attityd i dessa coronatider bygger just på tillit. Stefan Löfven hänvisade till folkvett exempelvis. Och jag tycker så här, i grunden att det här är något väldigt bra. Att de flesta fattar ju att man ska hålla avstånd. Man ska tvätta händerna. Man ska inte gå och handla när man är sjuk. Är man läkare och liksom har utsatt sig för en smittrisk, ja, då ska man kanske inte gå på gymmet eller delta på en baby shower. Men det är just att folk måste sluta döma varandra, faktiskt reda på fakta. Så alla som har varit i fjällen har liksom inte delat visselpipor och ölglas och festas loss i en virushärd hela nätterna. Och alla som känner en coronasmittad är inte själva smittade, de kanske inte ens är i riskzonen. Alla läkare är inte vandrande virusbomber. Så i värsta fall så kan coronakejmingen underminera den medmänskliga tilliten. Och då tror jag att Sverige får problem på allvar.
Men tror du inte också att på något sätt, för den här kejmingen som du pratar om, det är ju en slags social kontroll. Där vi kontrollerar varandra och ger varandra dåligt samvete och liksom, för olika beteenden. Och jag har funderat lite på om inte just den här eller den här svenska strategin att inte till exempel gå ut och förbjuda rakt av saker och inte ha väldigt hårda och strikta och klara regler, att den leder ju till att det blir olika beteenden nu. Att det finns utrymme för olika handlingar, och att just det här utrymmet gör ju att den här sociala kontrollen då blir den huvudsakliga mekanismen. Om inte liksom myndigheterna och staten går in och säger det här får du göra och inte får göra, då börjar istället vi kontrollera varandra. Så att egentligen på något sätt tilliten som gör att de inte gör väldigt strikta regler ökar lite på att vi faktiskt istället börjar liksom med social kontroll människor emellan, eller?
Ja.
Är jag helt ute och cyklar?
Nej, men jag tror absolut att det ligger en poäng i det du säger. Och, men det vore väldigt tråkigt tycker jag om folk inte kan hantera den här tilliten och liksom göra sina egna sunda bedömningar och uppträda som de kloka och vettiga medmänniskor de flesta av oss faktiskt är. Och sen är det klart, sen ska man ju shama några personer. De som uppenbart utsätter sig för korkade risker och sådär. Det tycker jag absolut de förtjänar tillsägelse.
Men inte gå till överdrift liksom?
Nej, och inte ha fördomar om folk för att man tillhör en viss kategori.
Riskgrupp eller precis.
Ja.
Ja.
Mm.
Ja, men jag tänker att det är spännande det här med att man får utvecklas som sin egen moraliska kompass kring corona. Att alla liksom sitter och gör det. Att jag har ju inom min bekantskapskrets liksom ett spektrum mellan folk som är super, super försiktiga och folk som är mycket mindre försiktiga. Och så får man liksom försöka göra någon typ av bedömning hela tiden om vad som är rätt och fel. Men jag tänker att det gör oss smartare på något sätt. Att man liksom måste träna på det här med att fatta kloka beslut. Och så, det känns, ja.
Och då kanske det som Kajsa, du efterfrågar, att vi ska lita lite mer på de andras vägval.
Ja.
Ja, det också. Ja, vi får se vad det här slutar. Tack för idag.
Tack.
Du har lyssnat på Varannan vecka, en podd på uppdrag av tidskriften Kvartal. Och tekniker är Jonas Thornberg.
Du, åker på ekonomin. Har han träffat någon? Han ser så happy ut varje onsdag.
Det är nog Ikea.
Har du dejtat någon där eller?
Han säger att han bara äter.
Ja, det är ju nice alltså.
Missa inte att onsdagar är happy days på Ikea. Fram till 31 maj äter du som är eller blir Ikea Family-medlem alla varmrätter till halva priset. Välkommen till Ikea.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Välkommen till Unionen.
Hej, jo jag ska ha lönesamtal och undrar om potten. Ja, om jag kan räkna med övertidsersättning, för det är så stressigt på kontoret jag jobbar hemma på kvällarna, så kan jag då be om större skärm från chefen, för annars kanske jag säger upp mig själv. Och hur lång uppsägningstid har jag då?
Okej, vi börjar med lönen.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.